Hej Simon!
Hur är läget Simon?
Bara bra tack! Ja? Mycket bra, hur är det själv?
Jo då, det knallar och det går.
Härligt att höra. Mm. Ja, du förbereder dig för en skidsemester
ja. Ja.
Så nu sitter vi här på en söndag.
Ja, just det.
Det blir spännande.
Ja.
Och var ska ni åka?
Det får bli en tur upp mot de norska fjällen.
Nice!
Som också kallas för The Scandinavian Alps.
Ja. De enda fjällen i Skandinavien skulle jag säga.
Ja, det finns väl upp mot Jämtland.
Ja, typ Åre.
Ja, inte det alpint.
Det är väl hyfsat alpint, men det är för långt bort.
Men vad är definitionen på alpint egentligen?
Jag vet inte, måste bergen vara över 1000 meter kanske?
Ja, men det är...
Något sånt.
Jag värmde upp med att se Sällskapsresan 2, ja. Snow Roller.
Nice.
Har du sett den?
Ja, det har jag gjort, men det var väldigt länge sedan.
Ja, ja det var faktiskt över all förväntan.
Ja. Snygga skiddräkter.
Ja, oh, shit alltså. Sån,
80-talet.
Overaller.
Ja.
Eller fluidrakter.
Rosa och turkosa och blå och så. Mm. Det är snyggt.
Ja, men det är typ snyggt.
Alltså. Ja, sådär hade... retrowave. Ja. Aktigt.
Och så alltså. Har jag blivit tvingad att ha hjälm. Jag vill absolut inte ha hjälm. Jag klarade förra säsongen att inte ha hjälm. Ja. Men i år så har jag fått en hjälm tillköpt till mig.
Mm. Som en gåva.
Ja.
Då kan man inte säga nej.
Och blivit tvingad av på den liksom. Annars blir det ingen skidtur.
Nej.
Ja, men jag kan inte säga 100% att jag kommer ha den på. För att det tar fortfarande emot så mycket i min kropp att ha hjälm på mig.
Ja.
Och det är också för att man har levt ett helt liv med att åka skateboard.
Mm.
Och om man ska vara streetåkare liksom. Så då kan du ju inte ha hjälm. Alltså det går inte att ha hjälm.
Nej, så är det ju.
Det var ju så här när man lämnar huset som liten och man har på sig skydd liksom. Mm. Samtidigt som man rundar hörnet på gatan så kastar man alltid en buske liksom. Det har jag legit gjort i hela mitt liv liksom. Så det känns så liksom så här, ska man plötsligt ha skidhjälm? Varför det? Det är ju helt mjukt allting.
Ja, nästan allt.
Men du har hjälm?
Jag kör alltid med hjälm.
Ja.
På skidor ska jag tillägga.
Men är det någonting du alltid har gjort?
Nej. Det är det inte. Jag har väldigt ofta kört med bara mössa och skidgrejer. Men jag köpte mig en hjälm förra gången jag var uppe i fjällen, tror jag.
Ja, just det.
För jag tyckte ändå att det var rätt nice. Jag kände mig tryggare. Och jag är ingen vilde, så att jag håller inte på att hoppa.
Nej.
Så, men det kändes bara gött. Det känns som att man har för mycket förlora nu ju äldre man blir.
Mm.
Med att det är så onödigt. Om man skulle ramla någonstans och det skulle råka vara en sten precis där.
Men statistiken talar ju för att du är mer otrygg med hjälm på.
För att... Ja, det är möjligt. Men jag är ingen vilde, så jag tror inte jag kör farligare för att jag har hjälm.
Nej.
Det är bara att jag känner att om risken skulle landa där att jag ramlar där det finns en sten.
Ja, exakt.
Eller om jag råkar köra in i ett träd. Mm. Eller någonting.
Ja.
Så jag tror speciellt ju mindre proffsig man är, ju mer kanske man borde ha hjälm.
Ja, exakt.
För jag känner inte heller att jag har 100% kontroll när jag kör liksom.
Nej, okej. Okay.
Typ. Gör du det?
Jag känner helt ärligt, när jag var uppe förra året, då var så länge sedan jag var, men jag har ju varit liksom jag har varit uppe och skid liksom flera veckor om året när jag var 2 år gammal liksom, fram tills jag var kanske 16-17, när man automatiskt slutade med sånt där. Och jag vet inte varför, så har jag jättestort uppehåll till 2016 typ.
Ja.
Precis någon månad innan vi startade den här podcasten.
Mm.
Då var jag liksom fysiskt väldigt oskick, om man säger så. Ohälsosamt levande och mycket arbete och sådär. Så när jag var uppe då så kände jag bara så att... Aj, jag kände mig liksom 60 år gammal i kroppen liksom.
Mm.
Men så har jag förbättrat den situationen och kom upp förra året. Och kände mig helt ärligt 14 år i hela kroppen.
Mm. Det är
gött. Kände också att jag var bäst i hela fjället på kanske. Alltså en extrem övertro på mig själv.
Ja, ja. Men det är bra.
Ja,
det blir roligare då. Ja. Men är du duktig på att åka baklänges och sånt?
Ja, baklänges kan jag åka.
Mm. Det har jag jävla svårt för, men det lärde jag mig sist. Det var första gången jag klarade att åka framåt och sen göra en 180 på backen bara. Ja, man glider runt och så åker man baklänges en liten bit och sen så vänder man en gång till.
Ja, exakt.
Det var första gången jag nailade sist. Men det är... Största risken jag ser egentligen i fjällen det är att någon annan åker in i dig bakifrån eller från sidan. Den är ju farlig.
Ja, exakt.
Och då är det också gött att ha igen.
Men det är lite så om man alltså de som åker snabbare än mig i backen, om man säger så. Inte för att skryta nu.
Nej.
De anser jag är väldigt duktiga eller så. De har ganska hög skill level.
Ska säga, risken är högre att du åker in i någon än att någon åker in i dig då, för ja, att du åker fort.
Men jag har aldrig åkt in i någon.
Nej. Har du inte?
Nej, aldrig.
Jag har gjort många gånger.
Jag förstår inte hur gör man det ens?
Ja, men det var ju speciellt när man var ung då, liten liksom. Första gången man var i fjällen.
Den enda gången man åkte in någon, det är när man står och väntar på liften och så någon sätter sina skidor liksom framför en, ja. Så glider man lite på skidorna typ. Det är så här, det är max liksom.
Det är alltid någon idiot som är nybörjare som åker tvärs över för att han vågar inte åka rakt ner för att det går för fort. Så han åker tvärs över hela tiden fram och tillbaka så. Och till slut så...
Men då är frågan kanske... vilka backar man åker i. För det kanske är familjebacken, för där är det alltid mycket härk.
Men det är
liksom.
Typ som, i Hemsedal har du klassiskt exempel typ där alla backar möts ner mot huvudliften där parkeringen är och allt sånt liksom. Och där samlas ju alla oavsett skillnivå. Mm,
där måste man sträckan. Vara väldigt obs liksom.
Ja. Och där skulle ju lätt kunna komma någon jävla tant eller gubbe från höger eller vänster typ, eller ett barn från det.
Ja. Det är så sant.
Men de är lite irriterande.
Ja.
Nej, men jag vet att det är 100% har hänt i alla fall.
Mm.
Och speciellt om man är uppe med skolan typ, och så alla elever åker ut samtidigt bara... Så är det kanske hälften av dem som kan åka skidor.
Ja, shit.
Då blir det lite kaos.
Ja, väldigt spännande i alla fall. Ja. Har du gjort en kul vecka då?
Ja, jag testat på mig VR-headsetet igen. Det var ju ganska kul.
Ja, just det.
Måste jag säga.
Mm.
Spelade lite Resident Evil 4, VR-modet där.
Mm.
Och tillbaka lite Pavlov och så körde vi lite Switchback också.
Mm.
Det var trevligt.
Var Switchback en hit?
Ja, det var mycket bättre nu också, för nu har de ju uppdaterat... upplösning och sådana saker.
Ja, just det. Fick ni den där Rush of Blood-känslan?
Inte riktigt, men det här spelet är mindre arkadigt så, för det är längre banor och så är det lite mer pussel i banorna.
Mm.
Så det är lite mer så här betänketid och så vidare.
Mm.
Men vi hade lite problem med trackingen nu sista gången vi testade i morse. Då började ena pistolen att fucka ur totalt, så den bara hängde upp till vänster väldigt ofta. Så jag vet inte vad det var, men annars brukar det funka rätt bra. Det funkar jättebra sen efter vi stängde av det spelet och startade Pavlov, så var det inga problem.
Okej.
Så jag vet inte. Det kan vara någonting med spelet då, att det är något fel där. Men det är oklart.
Mm.
Men oavsett, bildkvalitet och allt sånt har uppgraderats, så det är otroligt mycket bättre än på release då.
Fan vad nice då.
Mm.
Ja. Själv har jag blivit helt insjunknat i Final Fantasy 7 Rebirth.
Nice.
Fy fan alltså, det är så mycket jävla spel alltså. Mm. Det bara växer och växer och växer.
Mm.
När man inte tror det kan bli mer storslaget och fett så bara öppnas det upp ännu mer.
Det har tagit emot lite på kvällarna i veckan och startat upp det.
Mm.
För att jag tyckte faktiskt inte att part 1 var så kul.
Nej, men gillar du inte combaten?
Nej, jag tycker den är ganska... Jag tror ett problem är att jag spelar på easy. Allra enklaste, bara för att jag skulle bränna igenom storyn.
Ja.
Men jag tycker att combaten är så jävla basic liksom. Bara fyrkant, och så kryssmeny, skjuta eld, fyrkant.
För nu är det ju så väldigt mycket i alla fall. Jag kör på normal.
Mm.
Det är väldigt mycket dodge, att man måste rolla liksom.
Ja.
Så det, och så hela tiden att man måste strategiskt då använda sina abilities eller sina spells och sådär. Då.
Jag skulle nästan i det här fallet föredra typ... Men jag tror det grundproblemet ligger i svårighetsgraden.
Mm. Är det för lätt så är det bara att hålla inne fyrkant liksom.
Ja, men det är ju det man gör typ.
Mm.
Och sen drar iväg en spel då och då.
Några av de här bossarna som jag har tragglat på här, då har jag liksom fått köra om dem två, tre gånger.
Ja.
Och göra om min taktik liksom.
Ja, precis.
Att jag får liksom tänka så här, okej, Cloud, du får vara lite så här healer för att du har den spellen. Mm. Eller... Man sätter ju spells i materia då, i de här, på vapnen och sådär. Liksom.
Och gear och så.
Ja, exakt. Och så Barrett, du ska vara ranged.
Mm.
Liksom. Och han bygger ju hela tiden upp sin, vad heter det, ABS eller den där mätare som gör att man kan göra en ability liksom.
Ja, exakt.
Eller använda en item eller någonting.
Mm.
Och om man inte slår aktivt så byggs den upp så himla sakta liksom.
Mm. Ja, men så, speciellt på de spelare man inte spelar.
Ja, exakt. Så att om man spelar som Cloud då, så liksom är det en boss som svävar i luften liksom, så är det väldigt svårt.
Han kan ju inte träffa bossen och som flyger.
Nej, då ska man liksom, då får man liksom switcha runt och sådär. Så jag tycker det känns jävligt djupt och fint. Välbalanserat. Men...
Jag tyckte ju... Av någon anledning så tyckte jag det var för linjärt i ettan.
Mm.
Och jag tyckte grafiken var ju fin, men det var extremt tråkig miljö. Bara så här rostig metall och jord överallt.
Ja, exakt.
Och sen var ju combaten långtråkig.
Mm.
Så jag har ju en stor förhoppning om att den här nya, grönare, mer varierande miljön kanske kommer att göra det roligare.
Ja, exakt. Sen har jag upptäckt lite Lord of the Rings-referenser här. Jaha. Som jag måste granska.
Okej.
Okay. Om det måste vara där de har tagit ifrån.
Mm.
Men jävlar vad storslagna. Det är en stad man kommer till. Även om du vill bli spoilad för det. Men
ja, men du kan säga lite små grejer.
Det ser ut den här delen av världen man kommer till. Mm. Ligger vid havet liksom. Mm. Skitsnyggt. Och så är det en stor stad som ser ut som en oljeplattform.
Mm.
Som är bara sinnessjukt stor. Helt gigantisk liksom.
Nice.
Och under den staden så har det kommit en liten fiskby typ.
Mm.
Som är så här sjukt jävla mysig med så här små hus inne i berggrunden. Liksom under en stor jävla oljetankaktig grej liksom.
Ja.
Den där artstylen är så sjukt jävla snygg alltså.
Mm. Ja, men det är den. Ettan hade ju sådana här segment ibland som var lite roliga som kom då och då. Typ som att när man körde motorcykeln.
Ja, exakt.
Och så. Mm. Det är lite häftigt liksom. Och så är det sjukt episka scener och så.
Ja.
Jag tror problemet i grunden, det måste vara svårighetsgraden. För det är ingen, jag behöver aldrig använda hjärnan.
Ja, exakt.
Och då blir det monotont liksom.
Ja, exakt. För nu, jag måste använda hjärnan ganska mycket när jag spelar det här. Men då ska du helt klart köra på normal.
Ja.
För då är det också värt att spela. För man vet att de här stora bossarna kommer.
Mm.
Så är det liksom värt att, vad ska man säga, använda mobsen för att liksom levela upp så att inte halkar efter liksom.
Ja. Så man måste grinda lite typ. Så. Men, har du fått något mer hum om hur mycket av det som är open world den här gången? Eller är det väldigt linjärt även i de stora passagerna?
Det är open world liksom i, vad ska man säga, The Grasslands är ju den första stora biten då.
Mm.
Sen kommer du till nästa stora bit genom att du liksom går igenom en passage. Mm. The Mithril Caves liksom.
Ja.
Så kommer du ut på en andra sidan. Då är det en helt ny öppen värld liksom. Fast med en annan biom eller vad man ska säga.
Men känner man att det är värt att utforska den typ? Alltså, eller
ja.
Är det fortfarande bara så här lysande prickar överallt som man plockar upp?
Ja, men det är ju typ för bara så här low-key grejer liksom.
Och
ja, exakt. Potions, typ som ore och sådana saker. Ja, exakt. Så de går man ju bara och plockar upp längs man.
Ja.
Man går, men det är alltid någonting.
Jag tycker det känns lite B typ.
Ja, men det är lite så här Ubi Tower också.
Ja.
De har satt ut sådana här torn.
Okej, okay, för att låsa upp mappen eller?
Ja, aktiverar och så bling, får liksom upp saker på kartan och sådär då. Och så finns det ju hemliga grejer lite överallt. Efterlämningar och såna här saker. Skitkul, man kan se en fågel som kommer så här. Och så ska man liksom följa den så kommer man till något ställe som man låser upp då.
Just det.
Svårt att förklara, men
men känns typ när det om det står så här, om du är i Grassland säger vi då.
Mm.
Och så springer du över det. Står det typ ett gäng goblins där på ett ställe bara som du kan gå fram till och slåss då.
Ja, exakt.
Och vilda djur eller vad nu.
Ja, eller smyga förbi liksom för att man får ju upp den där mätaren liksom att om man har blivit sedd eller inte liksom. Och så precis. Kan man ju alltid tjäna lite på att få first strike och så där liksom.
Mm.
Så det
för det är typ som jag tänker Om man går i Skyrim till exempel, så går du genom skogen typ, och så ser du goblins där borta. Eller Zelda Breath of the Wild för en del. Det känns som att det är mer så här. Jag vet inte, som att de hör hemma där på platsen.
Mm.
I Final Fantasy Part 1 i alla fall, så känns det som att fienderna spånar lite bara random och flyter runt där i en cirkel som i typ Pokémon.
Mm.
Ja, men det känns inte som att de bor där. De känns som att de har blivit spånade dit.
Ja, det är inte riktigt så. Ja, det har jag nog inte tänkt på här.
Nej.
Ja, men jag förstår hur du menar.
Ja, det är så här random bara liksom, känns det som. Alltså,
ja,
svårt att sätta finger på det, men
ja.
Det är många såna här små saker som känns som att det här, som i alla fall part 1, känns som att det är. Det märks att det är en remake av 7, men det känns som att de inte lyckats riktigt att konvertera det till den här typen av modernt spel som det försöker att vara.
Mm.
Utan det har kvar mycket av sina problem från kanske att vad det var från början på något vis. Eller? Jag har väldigt svårt att sätta fingret på det. Jag tycker Final Fantasy 16 till exempel, eller 15, har gjort det bättre.
Men man får ju inte glömma att det är ett JRPG då.
Nej.
Och japanska spel har ju en liten annan sätt att göra saker på en västerländska spel.
Ja.
De går inte för den här hyperrealistiska grounded-grejen, utan det kan vara lite på kanten till något skruvat liksom.
Men det är just därför Zelda Breath of the Wild eller Final Fantasy 16 till exempel. Jag tycker det ser mycket mer naturligt ut än vad part 1 har gjort.
Ja.
I alla fall. Jag vet inte hur part 2 blir då. Men
ja, exakt.
Jag tycker liksom den världen känns mer grounded som du går runt i.
Mm.
Med finare du möter och sådär.
Ja,
exakt. Också vissa saker med artstylen, typ som de här mexen som går på två ben. Mm. Som ser ut som de fronten är gjord av en gammal Chevrolet typ. Och, och så här. Det var cool så här, chibi artstyle när de var i en tecknad sprite. Så. Men när de konverterar den artstylen över till 3D så känns det inte som att den passar in i omgivningen.
Mm.
Tycker den ser konstig ut liksom, på något vis. Och det är samma med så här, slimes och sådär. Jag har också alltid haft problem med Dragon Quest. De känns som det är liksom, så här, klassisk skitmob som kastar på dig i en turn-based combat.
Ja, exakt.
När du är level 1.
Men liksom. de är ju ett meme. Du kan ju få en kontroll liksom, så du ser ut som en sån här slime.
Ja, de har ju blivit liksom integral to det här.
Men det jag fastnar för, verkligen, i helgen, det var Queen's Blood. Mm. Det här kortspelet i spelet.
Ja, precis.
Så nu varje stad har ju vissa som man ska möta. Liksom. Mm. Så nu har jag liksom gått in för att nöta dem. Jag har gått och köpt såna här booster packs.
Är det en questline också med det? Typ så att du det ska bli mästare eller någonting?
Ja, det finns ju en hel questline liksom.
Mm.
Men jag har byggt ett deck nu liksom. Det var en jättesvår som jag vet liksom. Jag tänkte, det här kommer aldrig gå liksom.
Mm.
Men till slut så lyckades jag liksom att fine-tuna mitt deck och ha turen på rätt sida och allting. Så man fick den här jäveln.
Ja.
Och det var jävligt skönt. Alltså, fan, det är så jävla kul att de har en sån här avancerad kortspel liksom, bara som en bonus liksom.
Ja, det är nice. Det var ju någonting av det jag spenderade alldeles för mycket timmar på i Witcher också.
Ja.
För de har ju exakt samma grej då.
Mm.
Du kan i olika shoppar köpa kort och
ja, exakt.
Varje gång du besegrar någon så får du också ett specialkort och så. Är det, så här
det är samma här. Mm. Om man besegrar en boss liksom eller något liknande så, inte boss men...
Jag tycker det är nästan på något vis den perfekta implementationen av ett minigame.
Mm.
För att det känns som att minigamet lever i hela världen.
Ja, exakt.
Och att alla spelar det här spelet liksom.
Mm. Ja, men det är exakt så, så det är här då.
Det är jävligt coolt.
Ja, nej. Final Fantasy VII Rebirth alltså. Shit.
Ja.
Nej, grej alltså.
Jag blir lite mer taggad på startgången nu.
Mm.
Men jag måste nog köra YouTube på resten av ettan bara.
Ja, det ska jag rekommendera. Och även om du som lyssnar är lite så här... Tycker första ser lite tråkigt ut eller så här, se bara om det är så att du vill ha de här lite mer öppna gröna miljöerna så se en recap på första liksom och hoppa in här direkt liksom.
Ja.
Och kör inte på för lätt svårighetsgrad då.
Nej. Men jag ser väldigt mycket fram emot Dragon's Dogma 2 som kommer nu i mars.
Ja, just det.
Det är inte länge kvar. Jag tror det är 22.
Är det inte 3 som kommer?
Nej, 2, det finns bara ett.
Mm.
Som de har remasterat till PS4 och 5 och så här.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, förra veckans spelmusik var ju just Final Fantasy 7 Remake. Men det var ingen som skrev in om det.
Nej, det
kanske var för uppenbart.
Ja, precis. Tänkte, nej, jag började skriva. Det är redan någon som har gjort det.
Ja.
Men alla vill ju vara först.
Danskfrågan är tillbaka.
Mm, nice.
Vilket spel är det här?
Det här är en rejse tillbaka i tiden, hvor du som härskar står overfor en verden fylld med eventyr, erobringer och byggeprojekter. Forestil dig, at du er den ultimative arkitekt og krigsherre i en alder, som strækker sig fra stenalder til middelalder. Du kan vælge flere forskellige civilisationer, men din opgave er at blive den største.
Ja, har du någon idé der?
Jeg tror det kan være Civilization, kanskje.
Väldigt nära.
Ja.
Det er et spel, som du har spelat väldigt mycket i alla fall.
Ja, okay. Total War.
Ja, nästan. Från stenåldern fram till idag. Ja, ding, helt rätt.
Där har vi det.
Ska vi säga välkomna till
Snacka videospel! Vi snackar videospel. Vi snackar videospel. Vi snackar videospel. Tisdagar varje vecka. Vi snackar videospel. Vi snackar videospel. Vi snackar videospel. Tisdagar varje vecka. Vi snackar alltid om Nintendo. Snackar alltid om
Vi börjar i moll och Sony stänger då ner PlayStation London Studios och 900 personer tvingas att gå.
Ja.
Är det 900 personer eller 90?
Ja, 900.
Det är 900?
Det är worldwide då, från alla first party studios och personal däremellan då. Det är säkert mycket, det är inte bara spelutvecklare som får sparken här utan det är folk i alla nivåer. Överallt där de känner att det inte behövs kanske.
Sjukt alltså.
Det kan ju vara folk inom HR och...
Mm.
Och vad det nu är. Annat man gör på en spelstudio när man inte gör spel.
Och det här då någon vecka efter att Sony sänkte sin projektering av sålda PS5-enheter från 25 miljoner till 21 miljoner.
Ja, det här är ju en fortsatt trend på det senaste spelåret skulle jag säga.
Mm.
Med att vi har haft layoffs överallt. Men det tråkigaste med det hela är just då att de väljer att De här 900 personerna är ju spridda som sagt på alla studios.
Mm.
Men själva London Studios läggs ner helt och hållet.
Ja. Tråkigt. De har,
ja.
De gav oss ju Little Big Planet 3, vet jag. Mm. De har gjort lite såna här low-key hits.
Ja, de har gjort lite VR-spel också det sista, tror jag.
Men sträcker vi oss båda efter, ja, telefonen här för att se vad London
Studios... De gjorde väl den där Blood and... vad fan heter det? Typ PlayStation VR.
Mm.
Blood and Truth, tror jag.
Ja, exakt. Ja, fan vad tråkigt. Team Soho hette de ju först, ja.
Mm.
Jo, de gjorde alla iToy-spel såklart.
Ja,
och så gjorde de här SingStar.
Precis. Mm. De har gjort jävligt mycket av det som var kul på PS2 och PS3, alltså, man, som är lite udda.
Mm. Men det är PlayStation VR of Worlds gjorde de också, ja.
Ja. Det, Wonderbook, just det. Det jobbar de en del med.
Mm.
Det var en sån riktig flopp. Men de har alltid varit så innovativa och gjort de här gimmicksarna som Sony har hållit på med, ja, i alla år.
För att du talar om iPad.
Ja.
Jävlar. PS3-spelet som man hade en virtuell, ett husdjur.
Ja, just det.
Sjukt, som såg ut som en sån här Monchi Chi-apa typ.
Mm. PlayStation Home har de tydligen gjort också.
Oh, shit alltså.
Alltså. De har ändå innoverat så mycket genom åren, så det här känns ju som att visst, det här kan, de, många av de här spelen har inte varit Sonys största inkomstbringare,
alltså,
kanske.
Tänk att det största Steam-spelet på VR, det är väl det där VR Chat eller vad det heter.
Jag vet inte om det är störst, men det var väldigt stort i alla fall.
Ja, det är ju basically PlayStation Home.
Ja,
utan, typ. Eller, ja, med VR.
Ja, ja.
Alltså, tänk om de hade haft PlayStation Home.
Mm.
Så hade de liksom, man hade haft det här gåendes.
Mm.
Så la de till VR i PlayStation Home bara.
Ja, det har varit fett.
Det känns som att att det var en sån jävla bra idé med PlayStation Home.
Ja.
Jag kommer fortfarande ihåg Game Developers Conference 2007 när de visade upp PlayStation Home första gången.
Ja.
Det var verkligen så här, what?
Det var mindblowing att du kunde streama en video från din hårddisk på PS3 typ. Aj. Till tvn i ditt hus.
Ja,
eller
exakt.
Lägenhet och så här. Ja, det var häftigt. Men det var...
Spela schack också.
Det tog väldigt lång tid innan de verkligen kom igång med Home, vill jag minnas.
Mm.
I början var det så här, alla hade samma typer av lägenheter.
Ja.
Alla hade typ samma kläder. Och så var det bowlinghallen och biografen där du kunde se trailers på senaste spel. Typ.
Ja, exakt.
Och sen så var det inte så mycket mer än det. Det var något minigame mer, kanske biljard eller något. Men sen så, efter något år där, då kom ju Resident Evil 5, kommer jag ihåg, hade en egen. En av de första som la in en egen värld där,
ja,
i
exakt.
Home. Där du kunde besöka.
Mm.
Efter det så tror inte jag spelade PlayStation Home någonting mer.
Aha,
det var runt Resident Evil 5-releasen.
Jag kommer ihåg till att jag fick i julklapp där ett sånt där trådlöst tangentbord som man kopplar med blåtand. Så man kan liksom... Så jag kommer ihåg att jag satt i PlayStation Home liksom, i soffan, så skrev på ett trådlöst tangentbord.
På messageboards typ.
Ja, så att det gick fort liksom, när man stod och chattade. Liksom.
Ja, exakt. Det är nice då.
Det var nog jävligt sjukt egentligen på PlayStation att man inte hade något inbyggt... Man fick inte med något headset.
Nej.
Jag gick ju och köpte så här Sony Ericsson Bluetooth-snäcka.
Ja, ja.
Som en sån här, som en långtrådad chaufför har liksom.
Ja, exakt. Ja, det är också ganska sjukt att Party inte fanns på PS3.
Mm.
Det är ofta man glömmer. Det var ju en PS4-grej, så det fanns ju ingen inbyggd voice chat. Du var ju tvungen att prata i spelen.
Jag kommer ihåg när PlayStation 4 kom, så funkade ju Party Chat så att man kunde välja att ha dem publika eller inte.
Ja.
Så kunde man ju gå in så här på fliken så här.
Där vi då alla
vänner chats, typ. Liksom. Mm. Och så kunde man ju se så här, det fanns massa rum där ens vänner satt och spelade. Liksom. Så kom man hem från jobbet och bara så här... Ska vi se vad folk gör så här? Ja, men där spelar de Destiny så här. Jag suger på Destiny. Ja.
Det har irriterat mig jävligt mycket när PS5 kom, att det försvann.
Ja.
Du kan fortfarande göra ett open party, men default står det som stängt.
Mm.
Och då kommer det inte upp i de där listorna.
Nej, exakt.
För då är det ofta så man...
Det var ju socialt, liksom.
Ja, det var ju så man brukar joina varandra ibland. Bara, så ser man några spelar Rocket League, hoppar in och spelar Rocket
League. Ja, exakt. Fan, bring back the old group chat, säger
man. Ja, men det är där jag verkligen hoppas att det blir en native app för Discord på PlayStation 5. Det hade gjort allting så mycket enklare. För där är det ju samma princip. Du har ju en server med öppna rum i, liksom.
Ja, exakt.
Så.
Men ja, jag tänkte precis på om det kunde ha någonting att göra med... Att det kanske finns mycket not safe for work discords. Att det är därför man inte vill ha det native liksom.
Ja, så kan det vara.
Jag vet inte. Morsa som kommer in liksom i...
Men Xbox har ju det.
Är den? Ja, det är den, ja.
Mm.
Ja, i och för sig.
Så det handlar ju bara om vilken server du joinar egentligen.
Mm.
Det är ju upp till dig själv,
jo, det är klart.
Och moderata det.
Ja.
Men jag tycker ju Discord är en så pass bra plattform.
Mm.
Så att den är... För jag har använt den sjukt mycket på PC och då...
Ägs av delvis av Kina, bör tilläggas.
Ja, det är ett problem i och för sig.
De har köpt en liten del av det.
Ja.
Ganska stor del, tror jag.
Är det Tencent eller något annat som har köpt det?
Ja, men Tencent ägs väl delvis av staten, tror jag.
Ja, det gör det ju. Så det är att, ju full kinesiskt.
Alltså, allt du trycker in där på ditt tangentbord, det kan de läsa av.
Ja, inte omöjligt. Ja. Men det är inte troligtvis så. Om de äger, säg att de äger 10% av Discord.
Ja, då borde men de äger mer. De äger typ 50% eller något sånt där.
Har majoritets-shareholder?
Ja, jag vet inte exakt hur mycket de har, men Discord är ju den snabbast växande sociala plattformen, ja. Citattecken då.
Ja.
För att Facebook förlorar ju användare liksom. Men Discord frodas. Alltså allt har ju en Discord-server. Vi har också en, så gå in på vår Instagram, följ oss där och klicka på länken.
Ja, nej, det är ju, Discord är ju en jävligt bra plattform som tog över för de här gamla Ventrilo och alla sådana typer av appar på PC. Ja,
jag saknar Ventrilo alltså.
Så det blev den nya standarden och de var ju väldigt duktiga direkt med att uppdatera det här.
Förr så hade man ju Mirk, eller IRC. IRC, IRC.
Det är till och med före min tid.
Ja, så jag kunde gå in på Mirk, så kunde jag starta en kanal som var hashtag typ stolar. Så om någon skrev in på samma stolar så kom vi två ihop liksom.
Ja, precis.
Så man startade inte en server på det sättet. Men du kunde få en bot. Om man hade över 20 personer inne samtidigt så kunde man skapa en bot som liksom man kunde sätta regler till och så här.
Ja, precis.
Lite så som...
som i Discord.
Ja. Mm. Och där kommer jag att vi hade sån här som heter, en som hette hashtag då, PVC.
Mm.
Som var för att spela 5-5 i typ... eller hitta matcher i CS.
Ja.
Så skrev man så här 3v3 och så skulle man skriva easy, medium eller hard. Liksom, eller vilken skillnivå man var på.
Mm.
Har jag för mig. Och så fanns det en som heter Mix, M-I-X-X. Där man gick in och sökte spelare. Eller frågade om man kunde skriva
joina
så här. Ja, exakt. Ja.
Mm.
Och så kommer jag ihåg då att Ventrilo var ju hårdvara för att man var tvungen att sätta upp en egen server liksom för att driva det.
Eller betala för att få en egen server.
Ja,
typ.
Så då kommer jag ihåg att vi gjorde en... Förr var det ju hårdvaluta med 100 megabit.
Ja.
Så då gjorde vi en egen skitserver som vi döpte till 100 megabit. BBB, bredbandsbolaget, för det är också status liksom.
Ja.
Och så skrev vi på Mixer att vi skulle lotta ut, vi skulle hålla Idol Auditions i Ventrilo. Så vi uppmanade folk att komma in på en Ventrilo-server.
Ja,
så vi hade gjort så här väntrum och så hade vi så här jury. Så satt jag, Vincent och några till och så kom folk in så här. Så man kunde ju högerklicka på dem och flytta in dem i rummen liksom.
Ja, just det.
Så var det så här, ja, vad heter du då? Liksom så här, skulle de sjunga och så satt vi och spelade in allting. Fan, det måste jag hitta någonstans.
Ja, hoppas du har kvar det på någon gammal
hårdisk. Tänk om det finns någon lyssnare här ute som var en av dem som gjorde Idol Auditions.
Det har varit för kul alltså. Mm. Ja, nej, det var tidigare.
Ja.
När allting var lite jobbigare att bara lösa så fick man mer value i det på något vis.
Jag saknar också Ventrilo och hade touch, eller vad heter det? Press to talk.
Men det finns fortfarande.
Ja, exakt. Men det var ju default liksom.
Ja, ja.
Så då var det verkligen så här att man kunde sitta och skratta och fnissa och så här utan att...
Ja, precis.
Att, liksom...
Men nu har jag tror de flesta spelar med det fortfarande faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Eller inte de hardcore gamers gör det i alla fall, vet jag. Och speciellt folk som fortfarande bor hemma eller har syskon och sånt där som skriker i bakgrunden.
När man spelade CS hade man caps lock, var ju den knappen. Så varje gång man tabbar ur för att skriva något på MSN så var det 50-50 om det var stora bokstäver eller inte liksom.
Ja, precis.
Klassiskt.
Ja, det är klassiskt.
Ja.
Nej, men det är kul. Discord är bra skit i alla fall.
Det.
Så gå in och joina våran kanal.
Ja, våran server.
Ja, precis, så heter det. Supermassive Games, studion bakom till exempel Until Dawn, The Quarry och Dark Pictures Anthology säger också upp personal.
Mm.
Ungefär 90 personer sägs upp. Alltså en fjärdedel av studion nästan.
Ja.
Ja, det är trist alltså.
Tråkigt.
Ja, jag har fått känslan av att deras såna här Anthology-serier inte har sålt så bra.
Nej.
För det känns som att de har spottat ut dem så ofta så det blev lite som ett Telltale-game så att fansen köpte dem hela tiden. Men de fick aldrig in nya fans nästan.
Nej, exakt.
Typ som Until Dawn drog ju till sig bara nya fans, för det var ju en stor grej.
Ja.
Någonting helt nytt och så vidare.
Och det kommer en remaster på nu.
Och film.
Ja, just det. Ganska hype. PlayStation Plus i mars. Du får EA F1 23.
Det är nice.
Sifu.
Mm.
Hello Neighbor 2 och Destiny 2 Witch Queen.
Nice. Så det är en bra DLC på Destiny 2 får.
Ja.
För Destiny 2 är väl free to play nu om du bara ska ha base game. Så.
Ja, det kanske är. Bra för att få in lite nytt blod i raiderna.
Ja.
Fan, jag skulle kunna tänka mig att gå tillbaka till Destiny 1 och klara raiden.
Ja,
den första raiden, för den klarar jag aldrig vi.
Nej, Leviathan eller vad heter
det? Ja, fy fan.
Jävla
alltså.
Fitta alltså. Men. F1-23 ska ju vara väldigt bra.
Mm.
Och de F1-spelen kan ju vara väldigt spännande, speciellt om man är intresserad av F1.
Ja.
Så Det är ett bra get. Sifu är ett spel som jag vill att... vi fick aldrig någon kod till det, tror jag.
Nej.
Men det har jag alltid sett jävligt coolt ut. Det är det här lite 80-tals martial arts-filmaktiga där de gör väldigt snygg combat animation.
Ja, typ. Exakt.
Och så,
i sidoled, va? Var det inte i 2.5D liksom?
Jag är osäker om det var det eller om det var third person camera bara.
Ja,
jag tror det, jag förmer det var i tre. Jag tror det är mer som så här, Uncharted eller så.
Det är mer än vad jag minns i alla fall.
Ja. Ja, oavsett då. Sony släppte i veckan PS3-uppdateringen 4.91 som ska fixa lite buggar. Mm. Som att vissa spel inte visar trophies man vinner och så vidare. Mm. Är det verkligen 4.91?
Ja.
Jag förmer att den EvilNet custom firmwaren jag installerade för någon vecka sedan var 4.91.
Ja, okej. Okay. Kanske 4.92 då.
Mm.
För det är ju någonting nu, en exploit som Sony försöker patcha.
Okay.
På alltså en typ 15 år gammal konsol.
Ja, ja.
Så hittar de på någonting annat då. Men de passar ju på att fixa lite grejer. Men det var först och främst för att täppa till en exploit. Så har du planer på att modda din PS3 där ute så... Inte uppdatera.
Nej, precis.
Ja, vi har fått lite uppgifter och rykten angående ett kommande Battlefield-spel.
Mm.
Det här är då utan namn. Men det kommer troligtvis släppas oktober 2025.
Mm.
Och vi kommer få ett Battle Royale-läge.
Mm.
Och den delen ska utvecklas av Ripple Effect Studios.
Nice. Ja, det gick inte så bra för dem sist.
Nej. Vad var det hette? Firestorm
eller något sånt där, va?
Ja, exakt.
Det var... Rätt kul ändå.
Mm.
Men det slog aldrig igenom. Jag vet inte vad det är Battlefield har gjort fel de senaste gångerna. Alltså. Jag vet ju att de fuckade upp en hel del med klasserna och så vidare. Hela det klassiska klasssystemet.
Jag skulle nästan vilja att de gick tillbaka till att göra lite mindre, men kanske lite Bad Company.
Ja, ja verkligen.
Feel liksom. Och verkligen ha fokus på innovativ gameplay. Mm. Liksom det att du kan spränga dig genom en vägg och bara...
Ja, de har ju gått ifrån det mer och mer sedan dess.
Ja.
Det är väl där lite de snubbarna som startade och gjorde The Finals liksom ville tillbaka till. Och det har ju blivit en supersuccé, så jag tror de kommer titta lite på det och sen det här är vad Battlefield borde stå för. Men absolut, jag tror ju mer och mer jag har fått testat genom åren än sen PS3-tiden där med att det var så hype om att det skulle vara 128 spelare på banan samtidigt och så.
Mm.
Ju mer och mer jag har spelat det, ju mindre och mindre intresserad blir jag av tanken av att det är jättemycket spelare samtidigt.
Ja, just det.
För det blir bara mer kaos egentligen. Det känns inte som att man har kontroll på situationen på något vis, eller att man är delaktig i vinsten eller förlusten typ.
Nej, nej,
det blir bara som en myra i stacken. Och jag vet, folk som spelar i squads, de har ju... De verkar ju vara väldigt seriösa och gör sina objectives och sådär. Men går man in solo eller två stycken så känns det inte som att man har en påverkan.
Nej, ja, just det.
Så sett. Jag vet inte, jag har haft lite svårt för det. Därför håller jag med dig där. Typ 32 spelar maps med tanks och destruction och sådär. Det har varit roligare, tror jag.
Ja, helt klart.
Rush-läget var ju något av det bästa de har gjort.
Mm.
Det var ju med i Battlefield 4 också, va?
Ja, det var det.
Det var ju sjukt kul.
Mm.
Det är också mer... kompakt med att banan expanderar över tid istället. Mm, så.
Exakt.
Så häftigt. Och Levolution var ju ett bra koncept, måste jag säga.
Mm.
Jag vet inte om det har varit med i de senaste två spelen.
Jag är osäker. Jag tror att senaste spelen, det var väl Battlefield 1, tror jag.
Det är World War 1.
Ja, släppte de ett World War 2?
Ja, det gjorde de väl. Nej.
Eller var det Modern Warfare? Eller
ja, Call of Duty kom väl där samtidigt, eller strax efter.
Ja.
Sen var det tillbaka till Battlefield 5, va?
Mm. Exakt.
Och sen efter det så blev det här som är nu 2142 eller vad det heter.
Ja, just det. Shit.
Mm. Som var ett riktigt flopp.
Mm.
Ja,
var det som släpptes utan single player?
Ja, det kanske var.
Ja, jag för mig att de skippade helt.
Ja. Men fan, var det inte Battlefield som gjorde ett World War 2 där man var i Norge och grejer? Jo.
Var inte det Call of Duty?
Jag vill minnas att det var Battlefield. Så, var det, och så åkte du skidor och skit och sen så...
Ja, det låter ju... onekligen som Battlefield då.
Ja. Eller COD menar du?
Ja.
Battlefield...
Nej, men det är Battlefield 5 som är World War 2.
Ja, just det.
Mm.
Ja. För det var ändå ganska cool tycker jag alltså.
Mm. Ja, exakt. Så... Det kom 2018.
Mm.
Jävlar, det är sex år sedan det kom.
Ja, det är galet.
Jävlar.
Ja.
Det orkar man inte tänka på.
Nej, och Battlefield 1 är väl fortfarande typ det mest spelade Battlefield-spelet, tror jag. Mm. Det blev ju en riktig succé. Av någon anledning. Jag tyckte ju det var tråkigt för att jämfört med World War 2 och framåt så är teknologin så mycket bättre. Du hade ju sådär röda baronen flygplan och tanks som såg ut som kartonglådor. Och
mm.
Du hade inte riktigt den där klassiska tigertanken och sånt som man kanske skulle vilja ha.
Mm.
Det var det jag inte gillade med FPV1. Och typ,
ja, exakt.
Att vapna är ju ganska låg teknologiska, men det finns inga riktiga såhär, sniper-sikten och så, som i moderna spel. Men
Red Dot Sight.
Ja.
Ja.
Men det, jag hade gärna gått tillbaka till något sånt, eller om det går typ så här Black Ops Cold War style eller någonting.
Ja, just det.
I den stilen. Lite tillbaka i tiden i alla fall.
Mm.
Har varit kul, tror jag.
Ja.
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 Battlefield, hoppas de får en comeback. Det är ju Sveriges lilla älskning.
Ja, exakt.
Egentligen. Så ja. Vi borde ha ett stort Battlefield-spel.
Mm.
Vi vet att Sea of Thieves kommer till PS5 och det kommer redan den 30 april.
Mm.
Men via förbokningssidan i PlayStation Store vet vi också att du måste ha ett Microsoft-konto för att spela spelet.
Det är mer en pet peeve för mig än någon annan på planeten jorden, tror jag.
Ja, det är det.
Det är nästan så, om vi får en kod till ett spel och jag måste liksom skapa en användare för att liksom komma in och spela spelet. Mm. Så är det nästan så jag bojkottar det, alltså.
Och det är stendött, för egentligen borde ju det automatiskt sättas upp ett konto som använder din PlayStation.
Som Capcom till exempel.
Mm.
Alla Capcom-spel, det senaste där, Exo... Det är när man...
Primal.
Exo Primal, ja.
Ja.
Och det andra, Street Fighter.
Ja,
Street Fighter 6. Man var tvungen att skaffa liksom... Använder för liksom. Ja.
Varför inte bara trycka sig kryss för att logga in med ditt PlayStation-konto?
Ja,
och
exakt.
Så blir det ett användarnamn i deras system.
Det är
system.
Alltid det jag älskar, att bara man kan trycka cirkel liksom som close. Jag vill inte bry mig om det liksom.
Ja.
Men
jag gillar det i Ubisoft, för där får du faktiskt någonting. De har ju sådana här poängsystem när du får deras achievements eller trophies.
Mm.
Som med hjälp av poängen så kan du låsa upp lite extra gratis skins och sådär.
Men sjukt med att just Sea of Thieves kommer. Slår mig nu, det är första gången Rare släpper ett spel på PlayStation.
Ja, just det.
Ja.
Det är lite unikt.
Tror du kommer spela där någonting då?
Ja, det tror jag faktiskt. Det har varit lite otillgängligt för mig på PC av någon anledning. Även om det kanske är the preferable platform.
Men när jag spelar på PC, så den skärmen jag hade, det var så jävla dåligt. Mm. Jag vet inte om det var Windows 11s fel eller om det var skärmens fel.
Mm.
Men alla färger var så jävla konstigt liksom.
Ja, det är det. Det blir grådaskigt ofta på skärmar. Och sen speciellt om man försöker få igång HDR på Windows, så är det ett jätteproblem med olika spel och så.
Ja, så
det blir väldigt grått.
Och så trivs jag inte så bra heller i kontorstolen.
Nej.
Så jag tror det här spelet kan göra sig jävligt fint på 85-tums.
Det tror jag också. Ja, vi får ju definitivt testa det här i alla fall.
Mm.
Och sen tycker jag att man ska supporta den här idén av att Xbox portar spel till PlayStation.
Mm.
Det känns som att man gör en good cause även om det är pengar till, till jätten. Men man visar att det finns ett intresse. För jag skulle inte haft något emot att ha haft Master Chief Collection portat över till exempel. Eller, eller någon annan form av titel då.
Mm.
Som är äldre som de inte förlorar på direkt.
Ja.
Sen vill man ju också se då att de ser möjligheten. Det var väl någon finansiell rapport här för ett tag sedan som jag tror var från Take-Two. Som pekar på att Microsoft bara har sålt runt 25 miljoner konsoler.
Mm.
Vid det här laget.
Xbox
och Xbox, ja, Series S och X då. Och S står för majoriteten av de här säljen.
Aha, så du menar alltså att Xbox Series S och X har sålt för
25 miljoner eller något sånt där exemplar.
Okej.
Okay. PlayStation ligger typ på 80 eller något sånt, tror jag.
Okej, okay, men det låter ändå ganska mycket, tycker jag. För att vara...
Ja, men det är ändå liksom, vi snackar ju nästan, det är ju 10 miljoner mer än Wii U typ.
Ja, men hur mycket sålde liksom...
Typ, om du kollar tillbaka på 360-eran så låg ju båda konsolerna på runt 80 miljoner.
Ja, ja.
Och sen går du fram till Xbox One så
hur mycket sålde Xbox One egentligen?
Jag vet inte, men jag tror de sålde typ 40-50.
Mm.
Något sånt. 40 kanske.
Ja, för de slutar ju rapportera där.
Ja. Och vi har inte fått några säljsiffror från Microsoft på jättemånga år heller.
Ja, okej. Senaste. PS4 sålde 100, eller har sålt 117 miljoner.
Mm.
Medans Xbox One ligger runt 58,5 miljoner enheter. Det är ju inte heller rövdåligt.
Nej, alltså det är ju en bra siffra, men det är fortfarande hälften så mycket.
Ja.
Om du tänker då software sales och du är en third party developer som du, du ska göra ett spel till alla konsoler, då vill du prioritera den plattformen som har bäst.
Ja, exakt.
Eller flest antal spelare, speciellt med optimering och vart din baseline går och så vidare.
Ja, exakt.
Så baseline-utvecklingen nu för tiden har ju mer eller mindre bekräftats vara PlayStation 5s hårdvara. Mm. Och sen så måste de downgrada därifrån för att träffa target på Xbox Series S. Mm. Vilket har varit ett problem då.
Ja.
För de tänker inte att göra spelet sämre på grund av Xbox One S eller Series S.
Nej.
Så att det är alltid PS5 som är baseline nu för tiden.
Oh.
Vilket är bra för PlayStation-ägare dock.
Mm.
Men det är problem för Microsoft i alla fall. De ser ju många studios och titlar som behöver dra in mer pengar.
Mm.
För på PlayStation så kan ju Sea of Thieves sälja potentiellt 80 miljoner exemplar då, medan Microsoft bara 25 miljoner exemplar och så vidare.
Ja, Nintendo skruvar upp priserna för sina spel i Sverige och Norge.
Mm.
Ja, och de kommer då numera kosta 6,49 istället för 5,99 på e-shoppen.
Ja, vilket var det första spelet? Var det Breath of, eller Tears of Kingdom som pushade 100 kronor upp?
Mm, det kan det vara,
spänn. Ja. Eller om det var 7,99 till och med eller någonting. Ja. Jag vet i alla fall att i dollar så var det att det första spelet Nintendo officiellt höjde 10 dollar utan så här att säga något. Och så, det här spelet är 10 dollar dyrare än alla andra spel.
Mm. Det är egentligen rätt sjukt.
Ja.
Alltså, med tanke på hur... Alltså, jag såg GameStop-filmen. Mm. Vi kanske pratade om förra veckan där. Men att Nintendo...
Ja, just det, ja.
Ja, att Nintendo och Sony och, och Microsoft, de kan sälja direkt till konsument och skippa alla mellanhänder.
Mm.
All... Alltså... Vad ska man säga? All fabrikation. De behöver liksom inte trycka upp spelet. De behöver inte skicka den. Det är så mycket som de kuttar tillbaka, men ändå tar det här saftiga priset liksom.
Ja.
Det tycker jag, det skär lite liksom i själen.
Ja, och det här har ju varit lite på tapeten sen jag skulle säga PS4 kom ut. Och man började mer och mer köpa digitala spel, så tyckte man ändå att man borde få en digital rabatt för att de inte behöver göra
allt det. För så är det ju med musik. Ska du köpa ett album med på iTunes 100 spänn, ska du ha vinylen, får du betala 300 liksom. Mm. Det borde vara en liknande grej att man betalar kanske en...
Men samtidigt ser du också att spelutvecklingskostnaderna har gått i taket.
Ja.
Så att i teorin så kanske ett tv-spel egentligen borde kosta 1000, 1200, 1300 kronor.
Jo.
Egentligen. Liksom. Det enda som har subventionerat priset på tv-spel i längden är att det faktiskt har blivit fler och fler som har tv-spel och som köper tv-spel.
Ja, exakt.
Men de har också börjat prata om nu att konsolmarknaden är bottlenecked på något vis, eller att den är maxad. Mm. Om du kollar över de senaste konsolgenerationerna så kommer du liksom aldrig riktigt över det där totala antalet sålda konsoler.
Jag kan tänka att de säljer lite färre konsoler till de som... liksom har, vad ska man säga, de som vill ha en typ en DVD-spelare / Blu-ray-spelare, men ser och får en spelkonsol lite som bonus.
Ja, det har ju försvunnit.
Alla de har ju liksom bara skaffat en
smart-tv eller Apple-tv.
Exakt. Mm. Så att, där tror jag att man missar några miljoner i alla fall.
Ja, alltså, helt
de som liksom är helt på gränsen så här, ska vi köpa eller inte? Så här,
absolut.
För att förr var, alltså Netflix, du kunde ju bara titta på Netflix via ett PlayStation ganska lång tid liksom.
Ja, och DVD:n var ju extremt säljande för PS2-eran.
Mm.
Väldigt, väldigt säljande.
Ja, exakt.
Så ja, det är också ett problem. Sen ser man ju också hur PC-marknaden bara växer och växer och växer.
Mm.
Fler och fler börjar bli gamer på PC. Oh,
såg du killen som fick ett PS5 i julklapp? Den lungen.
Nej.
Som var så besviken.
Nej.
Jo.
Fy fan, vad sorgligt.
Mom, this is not a PC. This is a PlayStation 5. Och så är han jättebesviken.
Ja, det är raka motsatsen till den här klassiken med Nintendo 64!
Ja, fy fan. Ja, vad har vi spelat den här veckan då?
Ja, Resident Evil 4 VR Mode kan väl jag prata lite om, tänker jag.
Ja.
Det är som sagt då Resident Evil 4, det senaste spelet som remasterades då till de senaste konsolerna.
Just det.
Så det är inte den här VR-versionen som då har släppts tidigare på Oculus Quest-marknaden.
Nej, med som ser ut som brun sörja liksom.
Ja, och den gamla grafiken, det är liksom verkligen det gamla spelet, bara gjort i VR.
Mm.
Så det här är mer likt då Resident Evil 7 och 8 VR.
Ja.
Och det är väldigt snyggt. Det är bra upplösning, väldigt detaljrikt såklart. Jag tycker inte, även när du kollar på shared screen då, alltså när spelet visas i VR på tvn för oss som inte har headsetet på sig, så håller det en rätt hög kvalitet, ser det ut som. Det ser inte ut att vara jättedowngradat från att spela normalt då.
Nej.
Så att säga. Det är väl lite upplösning i så fall.
Mm.
Men nej, det är riktigt snyggt. Och jag gillar hur de har löst, typ han gör ju en roundkick, det är en av hans signature moves. Och så.
Ja, exakt.
Och det är väl blandad kritik där, tror jag, vad jag har läst. Men jag tycker om idén de har löst med att många sådana typer av third person action som man gör, då hamnar kameran bara så här, den poppar ut i third person.
Ja,
så ser du karaktären göra swingen och sen så hamnar du first person igen. Utan någon transition också, utan det är bara så här direkt klippt så. Cleant, enkelt.
Mm.
Väldigt funktionellt.
Ja, exakt.
Sen har de ju lagt till lite då, som de har ju byggt om alla pussel i spelen, så att ska du sätta upp ett kugghjul till exempel i den här vindkvarnen som är tidigt i spelet, så tar du den upp, du tar upp menyn, hittar den och så när du klickar på den ikonen i rutnätsmenyn så blir det en fysiskt objekt i din hand som du sen sätter på plats då.
Mm.
Så allt det där har de löst väldigt snyggt också.
Ja.
Spelet är också mindre läskigt skulle jag säga än Resident Evil 7 och 8 i VR.
Mm.
För att det är lite mer actiondrivet och det är också en del dagsljus i det här spelet.
Mm.
Det är inte så mycket becksvart natt och så.
Ja, just det.
Så det är också trevligt för dem som tycker att det är lite scary med Resident Evil VR.
Mm.
Som jag tycker till exempel.
Ja.
Så det är mer spelbart för spelare som mig.
Mm.
Men annars, jag har inte så mycket att tillägga. Combaten känns ju bra, den är visceral. Du har ju en kniv hela tiden som du kan döda med.
Ja, just det.
Och så, du har ingen sån här direkt durability på kniven, för det är det väl i vanliga spelet, vill jag minnas.
Det är det.
Du har inte oändligt med knives där.
Nej. Men blir man rädd liksom, när man spelar där?
Det är ju kusligt, absolut. Och speciellt inomhus, och så kommer de ju rushande ibland.
Spelar ni i sektionen där motorsågsmassaken kommer?
Ja, det är ju väldigt tidigt spelet när man kommer till första lilla byn.
Ja, exakt. Var det så här, wow, helt panik?
Det var lite antiklimax där faktiskt. Mm. För att det är ju någonting som bygger upp, jag vet inte om det går på tid eller vad det är.
Mm.
Men det kan vara en bugg kanske. Mm. Men, eller om det handlar om hur många kills du har gjort. För att döda tillräckligt med folk så helt plötsligt, man kan ju inte riktigt döda han tror jag. Utan efter en viss tid så går ju ringklockan i kyrkan och så blir det en cutscene.
Och så går alla in, ja.
Ja, precis. Mm. Så blir det lugnt i det området. Så. Och när vi spånade in han här mot stråksmansakgubben så hann vi aldrig se han. Vi sprang runt ett hörn vid ett hus och så dödade lite zombies och sen började den cutscenen. Så
okay.
Det hände väldigt fort den här gången då, jämfört med när jag spelade vanliga modet.
Mm.
Men ja, det är väl coolt i alla fall. Det är en vinkel värdig att spela det här spelet i, skulle jag säga.
Hur är det? Teleporterar man sig fram eller går man?
Nej, det är full motion. Som,
okay.
Och det kan du ställa in i inställningar om du vill ha så här snap turning, om du vill ha de här svarta periferierna som kommer in när du svänger och så här, och går fort. Alla sådana här motion sickness skydd kan du sätta av eller på hur du föredrar att spela dem.
Ja, just det.
Men det är locomotion walking i alla fall. Jag kollade alla inställningar om man kunde sätta på teleporting om man föredrar det. Men det är ju det sämre alternativet om man klarar att hantera att röra sig.
Mm.
Helt klart.
Ja, nu läste jag också att PlayStation VR 2 eventuellt kommer få stöd för PC.
Ja, det var en stor nyhet egentligen för en vecka sedan nästan som Sony gick ut med i bloggen.
Mm.
Men det de har sagt rent konkret är väl typ att de håller på och betatestar funktionaliteten för den på PC.
Mm.
Och det sägs då att det troligtvis kommer inom ett år.
Ja.
Vilket är jävligt nice. För det ger ju då PlayStation-spelare ett bredare användningsområde. Och det ser, du har också några unika feature med PlayStation. Att det för sitt pris så får du en OLED-skärm med 120 Hz och eye-tracking.
Ja, exakt.
Vilket då för priset inte är så dåligt. Och därför så är det också allt, det blir mer lukrativt för Sony att sälja fler enheter på PC för bara PC-spelare då, tänker jag.
Exakt.
Jag tror många PC-spelare som är hardcore VR-gamers skulle kunna tänka sig gå över till PlayStation bara just för OLED-skärmen.
Ja, just det.
För jag tror inte det är något annat märke direkt av de större Meta och så som erbjuder OLED just nu.
Mm. Apple Vision.
Ja, för 35-40 tusen.
Ja, exakt.
Så ja, Det är roligt att se att Sony tar den här friheten, för det är ett steg som kanske aldrig hade gjort i en annan sektor av det här då. Man har ju sett visserligen att de har ju portat en del spel till PC nu. Men man skulle också kunna se det lite som att Sony kastar in handduken på plattformen.
Ja, exakt.
Och det är det jag är lite rädd för när jag läser den nyheten, att de kanske tänker att om vi gör den här fullt funktionell på PC så kommer vi få mindre. Då behöver vi lägga mindre energi på att skapa spel till plattformen på PlayStation.
Ja, exakt. Det är ju förmodligen därför.
Ja, man skulle kunna tro det, men det är mycket som tar emot också. För att du har, först och främst så måste du troligtvis köpa någon form av dongle eller en kopplingsdosa för att få PlayStation VR att funka på PC med tanke på att det bara är USB-C. Mm. Och inga moderna grafikkort idag har USB-C-utgångar längre. Så du måste på något vis konvertera den här signalen till HDMI eller DisplayPort.
Jaha, är det så du kopplar man inte in det bara i moderkortet liksom?
Nej, du klarar inte att spela VR från, på det sättet tror jag.
Aha, okay.
Utan du måste ha den rätt in i grafikkortet på en PC.
Ja.
Och på, köper du då ett PC-headset så är det ofta två. Då har du ett USB för vanlig data-grejer. Och sen har du en kabel till som går in i grafikkortet.
Ja, just det.
För att det blir som en display du kopplar till datorn. Mm. Och moderkortet stödjer ju inte grafikkorts-outputen. Även om du skulle ha ett HDMI-uttag till exempel. Eller USB-C då, på moderkortet.
Ja, exakt.
För det, tydligen, jag vet inte varför, men det funkar tydligen inte så. Med displayer.
Ja, okej. Okay. Ja, har du spelat också Pacific...
Drive, ja.
Ja, Pacific Drive.
Mm. Har du också gjort det, sa du? Eller?
Nej.
Ja.
Jag har totalt bara sjunkit in i Final Fantasy 7 också. Och så har tjejen också blivit inne i Final Fantasy 7.
Nice, Lauren och allt det där.
Ja, så vi har liksom spelat ihop så liksom. Så nice. Att, det har blivit så här, det har liksom tagit över den här, de där timmarna man skulle sett en film kanske eller så här. Det har liksom spelat istället.
Det är det bästa.
Det känns som att det också känns som att det är en ny vad ska man säga, en ny level i vår relation också, att man liksom kan spela såna här spel ihop på något sätt.
Ja, det är skitcoolt. Ja, Pacific Drive är ju ett jävligt unikt spel alltså.
Mm.
Här är ju bilen i centrum.
Ja.
Och det är ju ett när jag såg trailern för ett par år sedan, eller vad det är, första gången de visade upp det, så såg det så arkadigt ut att det var så här randomly generated kaosbanor som du körde från A till B bara, och så kunde du hoppa in, köra en så här, lite som ett roguelite, att du bara hoppar in, kör från A till B, full fart, få lite resurser som du kanske uppgraderar bilen med, och sen in igen i nästa typ A till B-race i den här kaotiska världen typ. Men det visar sig vara är ett väldigt djupt survival crafting-spel, otippat nog. Där du har ett garage som din hub world. Och där är du alltid safe då. Och storyn är väl att du tar dig in i den här betonginmurade delen av en amerikansk sån här, jag vet inte, uppe i Washington State, så här klassiskt.
Pacific Northwest.
Ja, precis. Mm. Och där har de gjort typ Stranger Things-aktiga experiment typ, där de har låst upp någon, jag vet inte om det är någon interdimensionell kraft eller vad det är som liksom poppar in och ut i den här världen. Så det gör att världen då, enligt Lauren, allting kan byta plats och skifta runt och vad som helst kan komma in och ut, och det finns lite så här övernaturliga monster och robotar och såna saker då, som är där. Så du går, där kommer lite den här roguelite biten in då. Men du har din hubworld, garaget. Där uppgraderar du din bil, så där har du så här crafting tables och allt sånt som du behöver. Och du har olika stationer där du kan få fram olika typer av crafting-saker. Men i början så har du det mest basic crafting table. Det är där du gör typ en bildörr eller någonting annat. Så här, en panel, en bumper och så vidare. Däck. Och verktyg då såklart. Du behöver ju en crowbar såklart. Och så har du en scrapper som är som en stor sågblad bara som du kan ta emot. Se en dator eller något annat, så den går sönder, så får du electronics, copper wire, plastic, glass shards, sådana här typiska crafting materials. Så du, i början får du lära dig hur du liksom reparerar upp bilen lite grann, och sen så åker du ut då. Och då går du till en typ en map på väggen i det här garaget. Och så väljer du din destination, så finns det lite alternativ du kan välja. Men ska du köra main questet så står det vart du ska åka då.
Mm.
Så klickar du på den, sen sätter du i bilen, så åker du i garaget. Och så åker du till en point bara, och då blir det så här black screen loading. Mm. Och så boom, så har du åkt dit.
Ja, just det.
Och så det är autotravel till den här platsen som står att det är kanske 3 timmar bort. Och så här, beroende på vad du väljer, står det 3 timmar, 6 timmar bort. Och så.
Mm.
Men du auto-åker dit, men sen när du är där, då hamnar du typ i en liten open world, som på mappen är då, din map är en fyrkant bara, en stor ruta med, säger vi, och sen kan du inte åka utanför den, för allting det du kan göra är innanför den mappen, så det blir inte som en, när du öppnar Zelda, att du scrollar runt på en stor map i open world, så det är en open world, men det är en väldigt liten relativt sett liten ruta bara, och den rutan är ju unik för varje travel destination som du åker till då.
Ja, just det. Men är det autogenererade miljöer här?
Jag tror inte det. Det känns som att allting är handcrafted här, vill jag tro.
Mm.
För det känns väldigt skriptat. quest och så.
Ja, exakt.
Men du tar ju, när du är i den här världen, då åker du bil och där inne är det väldigt så här manuellt. Du kan klicka på wind wipers, vad heter det? Ja. Vindrutetorkarna, starta dem och så. Mm. Eller så kan du använda högerpilen på kontrollen.
Ja,
och samma med lamporna kan du just ta av och på vid ratten. Eller så kan du klicka vänster på D-paden. Sen har du till höger om dig i passagerarsätet så har du byggt upp en dator typ som är som kan hantera lite sån här övernaturlig kraft som finns i den här världen.
Mm.
Och där har du också en stor map då över det här området som du är hela tiden. Och så kan du sätta ut waypoint, zooma in på den och så här.
Mm.
Så då har du ju då ett objekt typ att du ska ta dig ner till den här stället på mappen och så ska du hämta en viss sak kanske då.
Men är Pacific Drive ett läskigt spel?
Ja, det är det som jag blev så förvånad över. Mm. För det är väldigt kuslig stämning, det är ofta dåligt väder. Det är jävligt snyggt är det. Mm. Grafiken är ju väldigt, inte low poly, men low texture detalj på något vis. Det är svårt att, jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med, för det är väldigt visuellt snyggt. Men tittar du nära på någonting så är texturen väldigt bland, liksom. Mm. Och med vilja, lite som att den är pastellmålad nästan, eller så här.
Ja, just det.
Så jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med. Fortnite är inte helt rätt heller.
Nej.
Men det är något sånt där, du får en indie-känsla av det på nära håll, men när du tittar mot vistan så är det väldigt snyggt och stort.
Mm.
Du har sjukt mycket så här animationer i träd och löv och sånt, när det blåser och stormar och åskar och brinner och allt vad som kan hända i den här världen. Då.
Ja.
Och helt plötsligt från ingenstans så börjar det komma upp så här saker ur backen som bara gror upp som ondskan själv. Liksom.
Mm.
Och ja, nu har inte jag kommit jättelångt spel så jag har inte sett det vildaste säkert. Men gameplay-loopen verkar vara att du åker in i en värld och sen så ska du ta dig till en plats och hitta någonting eller göra någonting. Så.
Mm.
Och en sak som startar igång någonting vilt då, som det är det typ man har sett i trailerna, det är att du hittar en form av apparat för att du ska kunna ta dig hem till hubvärlden igen då. Eftersom den här världen är constantly changing och så här med dimensioner och skit.
Ja.
Så ska du hitta några så här gula bollar som är inne i en maskin.
Mm.
Och så ska du sätta dig i passagerarsätet i din maskin där.
Mm.
Och sen på kartan då får du upp olika exit points.
Mm.
Så när du aktiverar och väljer vilken exit point du ska ha, då får du precis som i logotypen av det här spelet och på all sån här reklamart och så som du har i startmenyn till exempel på PlayStation. Den här lysande pelaren som bara går rätt upp i himlen.
Ja, just det.
Och då är det din destination nu. Nu är det dit du ska, det blir storm, allting blir bara kaos, det kommer in konstiga varelser kanske eller vad det nu kan vara då, som börjar jaga dig och olika saker som påverkar bilen. Jag fick någon sån här liten lysande nästan öga full med taggar på sig som fastnade på bilen som en sån här cardboardfrö du vet som du kan få på byxorna i skogen och sånt där.
Mm.
Så den bara sätter sig fast och då börjar hela elektroniken i bilen fuckas så tutan börjar så tuta random, lamporna blinkar, vindrutetorkarna går igång, bilen börjar svänga kanske lite av sig själv så den tar nästan över lite av bilen. Och alla delar på bilen har ju damage och kan ta olika stryk, så du har ju det på en dataskärm också där, hur hälsan av bilen ser ut. Och allt det där kommer ju bli bättre genom att du uppgraderar bilen för att tåla mer, få bättre delar och snabbare motorer, allt sånt. Men i alla fall, race till det här ljuspelaren är det som gäller då.
Mm.
Så fort du kör in i den här ljuspelaren så blir det bara så boom, du teleporteras ut och så puff, så är du framför garaget och bara rullar in liksom.
Mm.
Så, och då är den loopen över.
Mm.
Då är du tillbaka, då ska du ta ut alla dina crafting material som du kanske har. För hela tiden när du är i den här världen så kan du hoppa ur bilen. Så du är inte fast i bilen så sätt, utan du är en first person view gubbe som går runt i världen och kör bil. Men bilen är i centrum.
Mm.
Och, så du hoppar ur, du börjar plocka ut alla saker ur ditt inventory som du har lootat. Slänger in dig i din hub inventory och där kan du börja crafta skit.
Mm.
Uppgradera bilen, laga bilen, fylla bensin måste man göra.
Mm.
Ja, alla sådana saker. Så det blir ju liksom att, precis som i ett annat typ av survivor-spel, så kanske din bas hade varit centrumet som du ska uppgradera och göra mer tåligt och så vidare.
Mm.
Här blir ju bilen din bas då,
ja.
Som blir det som är fokus hela vägen.
Och som jag förstår, i Pacific Drive så kör man liksom en sån här klassisk wagner, en station wagon liksom.
Ja, precis, med träpaneler på sidan. Så
ja, exakt.
En sån päron till farsa hus typ.
Ja, exakt. Eller
bil.
Ja. Mm. Så jävligt coolt att de valde att gå för en zombie. Så det blir den där klassiska
Ferrarin eller något.
Ja, att det ska liksom se ut som en sån här Mad Max-bil liksom.
Ja. Ja, det känns som att de är så här halvt inspirerade också av Ghostbusters lite.
Mm.
Med deras sån här bil med konstiga attractions och hembyggda
ja.
Vad ska man säga, uppfinningar och skit på då.
Mm.
På bara en sån här
Är du någon fan av Ghostbusters för övrigt?
Ja, det skulle jag väl säga. Mycket nostalgi för ettan och tvåan.
Mm.
Sen har jag inte kollat något mer än det, tror jag. Jag har missat alla de nya filmerna till exempel. Mm. Men det är någonting jag har tänkt mig att se igenom. För min sambo har aldrig sett Ghostbusters, så jag visade första filmen för henne.
Vad tyckte hon om den?
Och måttligt imponerad, tror jag.
För när jag såg Ghostbusters för första gången när jag gick i gymnasiet, så var jag så sjukt hela så här, jaha, är det här Ghostbusters?
Är det all hype?
Ja, jag tänkte det skulle vara hur fett som helst.
Ja. Men jag ser ju hur det var fett på sin tid när det kom, för det var ju väldigt banbrytande specialeffekter gjort av Industrial Light and Magic som gjort Star Wars och sådär.
Men den skulle ju egentligen inte heta Ghostbusters från början. Den skulle heta någonting helt annat.
Mm.
Hur mycket av framgången ligger i Ghostbusters-namnet? Ja,
det är jävligt catchy och en jävligt bra låt som kommer den också. En häftig logga och så. Mm. Men den har ju den här... Det är ju lite kusligt, men det är väldigt sådär Kasper-spöket, barnsliga Steven Spielberg, Goonies-eran.
Mm.
Det här med barn på äventyr. Fast i det här fallet så handlar det om vuxna barn. Då, men
ja, exakt.
Det är ändå så här.
Men väldigt... det finns en story liksom.
Ja, det gör det ju. Och du har ju mycket av den här helvetet och himlen och demoner och, och sådana saker. Då.
Stranger Things-aktiga liksom.
Ja, lite så. Så det är coolt. Och så har du den klassiska Marshmallow Man som går igenom stan. Och...
Ja.
Det är ju ikoniska moments i cinema-historien.
Fan, ska man...
De är värda att se dem, tror jag. I alla fall de första tre är det väl, som är originalfilmer.
Ja, det är väl bara två, tror jag.
Är det bara två?
Ja,
okay.
Det var ju trean som de skapade efter i 20 år, liksom.
Ja, precis.
Och kom med en remake istället med ett helt tjej-team.
Floppade sönder den filmen.
Det Chris Hemsworth spelade den där dumma sekreteraren, liksom.
Det är kul, men...
Ja.
Men den är tydligen redan dålig. Men det har ju kommit en ny med Judd... Vad heter han?
Paul Rudd.
Paul Rudd, ja. Där han är
typ... Måste säga, jag tyckte den var bra, den med bara tjejer där. Ja. De hade gjort så jävla coolt att alla spöken och sånt, när de kom, så hade de använt sig av stora LED-lampor i olika färger. Som lyste upp liksom runt allting i ansikten som på alla skådespelare liksom.
Ja, precis.
Så spökena såg så jävla välgjorda ut, just på grund av att de...
Men det är väl det man får av en modern tappning av ett gammalt koncept. Så. Det blir som en remake på något vis då.
Mm.
Men tydligen ska det finnas ett Ghostbusters-spel som ska vara jävligt bra, som fyller ut någon form av canon, typ den inofficiella trean som du sa som alla vill ha. Det blir ju det spelet, för det är ju de riktiga voice actors och allting, eller skådespelarna och sånt.
Vi är nog lite för unga för Ghostbusters, tror jag. Vi är egentligen lite för unga för Back to the Future också.
Ja,
känns det som.
Det var lite före vår barndom egentligen. Det var ju gamla filmer redan då.
Ja, exakt.
Men då såg man dem när man var liten, så var man inte kritisk nog att döma ut teknologin eller så.
Nej. Det var som Goonies, den såg jag när jag var liten.
Ja.
Det var ju instantly bästa film jag har sett någonsin. Liksom.
Ja, ja.
Hint till veckans filmmusik också.
Ja, precis. Men man bör ju se alla sådana här Spielberg-filmer innan man fyllt 10 eller 12 eller något, känns det som. Det är väl den heliga åldern där, när man börjar bli kritisk. Så.
Men, ska vi gå in på veckans bett?
Det kan vi då.
Kommer du ihåg vad vi bettade på?
Kojima Rotten Tomatoes, ja, dokumentären. Ja, den borde ju ha kommit ut nu då. Den kommer fredags, va?
Jag har inte sett den.
Nej, den ska jag fan kolla ikväll, tror jag.
Jag såg däremot Filip och Fredriks film, Den sista resan.
Betyg 1-10.
Svårt, jag skulle säga 8 kanske.
Men det här är ingen film, eller det är ingen spelfilm det här, va?
Nej,
det är typ som en dokumentär resefilm. Va?
Ja, exakt. Många roliga och hjärtvärmande grejer.
Ja.
Final Fantasy Rebirth, vad tror du det ligger på Metacritic?
Jag skulle nästan våga säga att det är under 90 av någon anledning, men det är nog min egen mage som talar där. Sen 91.
92.
Ja.
Ganska högt.
Mm.
Vad hette den där då? Connecting Worlds.
Ja, precis. Kojima Connecting Worlds. Eller Kojima kanske inte ens är titeln, det är bara hela omslaget.
Det är bara att vi tänker ju Kojima liksom.
Ja, men jag för mig att omslaget har så här bara Kojima över hela skiten liksom.
Mm. Connecting Worlds. Där är Hideo Kojima Connecting Worlds. Okej, den har... Godaste. Den har inte fått någon Metacritic score, tyvärr. Nej, vad säger jag?
Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
Är det TBA eller?
Det är TBA, för det lyser grått på liksom. Ja. Så att det är ju inne i det här.
Frågan om den ens kommer få, för det känns som att den är lite så här under Den flyger nog under radarn för majoriteten av människor på jorden, tror jag.
Ja, exakt. Men ja, vad ska vi istället betta på då?
Det, subscription till Hulu står det här.
Mm.
Är det de, men det, är det bara USA då? Eller kommer den inte ens släppas i Europa?
Ja, men den är ju på Disney Plus.
Är den det på riktigt?
Ja.
Ja, men då så.
Disney Plus Hideo Kojima.
Är du inne i appen nu?
Nej, ja, jag tror inte jag har appen. Jo, men den ligger där på Disney Plus alltså.
Kojima. Jag söker Kojima på Disney Plus nu. Inga resultat.
Connecting Worlds.
Får prova det istället. Connecting.
Jo, jag hade appen.
Worlds. Hittade inga resultat för Connecting Worlds. Nu blev jag besviken.
Sjukt.
Måste jag köpa den på iTunes nu, tro?
Nej, inte om Hulu har den.
Men Hulu, vem har det i Sverige liksom? Är det typ inte Amazon Prime man måste ha för att connecta till Hulu? Nej, jag tror. Vad är Hulu ens? Jag vill bara minnas att jag såg det dyka upp på YouTube för typ 8 år sedan eller någonting. Som en sån där som löp filmtrailers och såna konstiga grejer bara.
Jag kommer ihåg innan Disney Plus kom hit så kommer jag ihåg att Simpsons fanns på Hulu. För jag ville att någon streamingtjänst klarade så jag kunde somna till det varje kväll.
Precis. Fan vad nice det var när du berättade vart den inställningen var för att få 4-3 alltså.
Mm.
Vilken skillnad det gör.
Det hjälper gott, ja.
Ja. Ja, ja men det, då får vi avvakta och se om det kommer upp någon där.
Ska vi betta på, jag vet inte om vi har något stort release heller.
Det är en del i mars alltså, det är det. Men jag vet inte om det är början av mars här. Vi ska se. March 2024 spel. Dragon's Dogma 2 vet jag ju snart, men sen har vi Rise of the Ronin, har jag för mig.
Rise of the Ronin skulle vi kunna ta.
Ska vi se. Except mars där. Boom. Vad är det för datum idag då?
3:e.
3:e, ja. Så vi snackar innan 10:e typ.
Mm.
Då är det ju Unicorn Overlord. WWE 2K24. inga jättestora titlar. Men det är en del bra i mars alltså.
Mm.
Vi har ju Star Wars Battlefront Classic Collection, kommer ju 14. Hi-Fi Rush till PS5, 18. Alone in the Dark, den här rebooten eller vad det är.
Vad är As Dusk Falls då? Det är ju lite hypat indie-spel va?
Ja, det kanske det är.
Oh, det är också lite sugen på Expeditions of Mudrunner Game. Ska vi ta Metacritic på den?
När kommer det då?
Det kommer nu i veckan.
Men är det ett nytt spel eller är det DLC?
Det är ett nytt spel. Expeditions of Mudrunner Game heter det.
Ja, det var det en spin-off.
Alltså det är ju Death Stranding fast i bilform.
Spelar du Mudrunner när det kom?
Nej, men jag var jävligt hypad på det. Ja. Sen kom väl också SnowRunner va? Som var samma fast med snö och is. Eller ska vi ta The Outlast Trails?
Ja, jag är klar.
Jag med. 3, 2, 1.
72 säger jag.
Oh, jävlar, 86 säger jag.
Damn, spridda skur för en gångs skull.
Ja.
Ja.
77 sa du.
72.
72 och jag sa 86. Jävlar. Ja.
Jag får för mig att det här är ett multiplayer-spel.
Mm-hmm. Ja, det är ju mer än vad jag vet.
Och därför tror jag att det kommer bli dåligare än vad det brukar vara med Outlast.
Hmm. First person psychological horror survival game.
Och så ska det vara lite som typ att du är med i de här Saw-filmerna typ, att du löser pussel tillsammans med escape rooms typ.
Ja, men här är first two games and features test subjects in a mysterious Cold War experiment.
Mm.
Coolt det.
Ja, konceptet är coolt.
Men du har 4 player co-op också.
Ja. Det är där pusselrumsgrejen. Ja, men det är ju det. Det kan falla eller vinna på det.
Ja, exakt. Ja, vi får väl passa på att tacka alla Patreons där ute och alla ni som lyssnar. Gå gärna in och lämna en recension på iTunes eller podcast-appen.
Ja.
Och har du inte en iPhone eller en Apple-enhet så sno en.
Mm.
Och så kan vi läsa upp dem sen, för det hjälper oss verkligen i algoritmerna där och bli pushat liksom.
Syrrans, morsans, farmors, farfars... Farsans.
Exakt.
Någon ni känner har en iPhone, så går ni in i podcast-appen där.
Ja, så ska vi sätta betyg på recensionen sen.
Ja.
Så, review the reviewer.
Exakt.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Hej!